Jag kör den här gången.
Ja, kör hårt.
Vet du vad jag var? Alltså, nej. Att jag alltid, alltså varför jag började skratta. Det var för att, alltså i början när du körde förra, för att min hjärna förväntade sig att du skulle säga, jag heter Gabriella. Jag var beredd på att säga, jag heter Frida. Och så sa du, jag heter Frida. Och jag bara, just det.
Jag heter Gabriella.
Hej och välkommen till Datatjej podcast. Jag heter Gabriella.
Och jag heter Frida.
Hur är det med dig då? En liten baby update.
Men idag känner jag mig lite som en så här halvsliten morsa, tror jag.
Ja.
Som man kanske bör. Mm. När man har en 10 veckors hemma. Nej, men generellt är det bra. Jag ska inte gnälla så. Mitt barn är oftast go och glatt. Han är god och glad.
Mm, mm.
Men det är vissa nätter så är lite tuffare än andra. Och idag var både natten och dagen lite grinig.
Ja, jag förstår.
Så är man lite trött.
Mm.
Och det är som vi pratade om innan. Jag är uppe och passar mitt barn och du är uppe och passar din kattunge.
Ja, så precis.
Så vi är båda lite trötta.
Ja, ja, vi har ju fått kattungar då. Och det är en som är väldigt liten. Mm. Och när det här avsnittet kommer ut så kommer vi väl veta hur det har gått. Antingen så har hon repat sig, eller jag tror att det är en hon, jag vet inte. Mm. Men antingen så har hon repat sig, eller så har hon inte klarat sig.
Ja.
Men så vi också, det är kanske två övertrötta personer som sitter här.
Så du får ta det lite för vad det är.
Ja. Men vill man se lite bilder på kattungar så kan man gå in på nu glömmer jag helt bort vad den Instagramen heter. Lux Pixel Ragdoll, tror jag. Jag kan skriva i avsnittsbeskrivningen.
Är det dina katters Instagram?
Ja, exakt. Mm. Alltså, just nu är vi fodervärdar. Så det är Söders Ragdoll, heter det Anna. Hon har också gästat på den och pratat om, hon jobbar på DICE som produktägare inom spelutveckling.
Mm, just det.
Så hon är själva uppfödaren som har liksom det administrativa och allting. Och så är vi fodervärdar. Men så vi har två kullar signade på hennes. Vi hade en kull förra året och nu har vi var den andra då.
Mm.
Och sen efter det får vi välja om vi själva vill fortsätta vara uppfödare. Så tanken med det här kontot är väl, alltså från början var det bara för att inte lägga upp bilder på min vanliga Instagram på min katt hela tiden. Och för att så ha lite fina bilder. Jag tycker det kändes mysigt. Men nu är väl tanken att det kan bli kontot för vårt liksom, kattuppfödande. Alltså för att göra reklam för det och för att folk ska hitta liksom, i framtiden. Men vi får se. Ja, men det blev väl inte vår egen kul för en typ om ett år sedan då.
Ja, just det.
Så hon får vila lite.
Det låter bra. Hur är det annars med dig då?
Jo, men det är bra. Det flyter på jobbet. Sist så sa jag ju att det var lite
körigt.
Det var lite körigt och det är fortfarande lite körigt, men jag känner att vi har liksom prickat av fler och fler grejer. Mm. Så i början kan man känna typ så, okej, vi har den här deadlinen och vi har alla de här grejerna att göra och jag vet typ inte hur lång tid det här kommer ta. Alltså det blir så svårt att få ett grepp om, kommer vi hinna klart med det här eller inte liksom. Mm. Men att ju närmare vi kommer nu så känns det som att vi har mer, eller vi, det känns som att många andra har nog känt att de har haft kontroll länge. Men jag känner att jag har kontroll.
Ja, vad skönt.
Och att det liksom känns inte görbart och inte ens görbart kanske i sista sekund, utan att vi kanske kommer ha lite på de grejerna jag sitter med i alla fall, ha lite extra spelrum att saker kan gå fel eller att, ja. Så det känns skönt. Så nu känner jag mig
lite mera.
Ja, annars lite mera. Även om det såklart fortfarande är en hel del kvar att göra. Så känns det som att alla lösa delar har liksom lite fallit på plats. Och vi har fått in mycket mer information från kunderna och regionerna. Liksom, sådär.
Vad bra.
Nice.
På banan.
Ja, det är bra.
Mm. Nästan så att jag saknade lite att svara på frågan hur det går på jobbet.
Ja.
Men du går jättebra på jobbet, jag är inte där.
Nej, ja, exakt.
Så min, liksom, ja. Det kände faktiskt nästan den här veckan. Jag undrar om jag kanske haft så mycket annat för mig. Att jag liksom, för annars har jag nog ändå så här tänkt lite på jobbet fortfarande. Jag typ tänker lite på mina anställda ibland, eller någon skriver någonting, eller man liksom kollar läget lite. Det har jag gjort sådär ibland. Men den senaste veckan har det varit väldigt ute. Så nu känner jag mig väldigt bortkopplad.
Men är det inte lite också som när man går, nu har det i och för sig gått ganska mycket längre tid, men när man går på semester, att
jo, det är som det tar, att hjärnan...
Ja, och hjärnan i början bara typ går och grubblar lite utan att man tänker på det. Över så grejer på jobbet. Sen så man bara så, nej men du har ju semester, lägg av.
Ja, precis. Ja, men lite så är det ju såklart. Fast jag har nog mest, jag vet inte, om jag har inte gått och grubblat på saker. Det har mer varit så här...
Nyfik.
Ja, men lite så. Ja, lite snoopy liksom. När det går. Om men sen så vet jag att de skulle... Jag ser ju fortfarande lite mejl ibland. För att de skickar ju till våran, liksom, min lilla chefsgrupp. Liksom, jag är fortfarande med i den. Så jag snoopar lite där ibland.
Sköter de sig?
Ja, precis. Petar på dem ibland.
Men hur länge är planen att du ska vara föräldraledig?
Planen just nu är fram till augusti. Så från då början på december till augusti-ish. Det kan ändras lite grann. Det beror på om min man då, han jobbar som konsult. Och det har varit lite skakigt på det uppdraget som han suttit på. Det han sitter egentligen så säkert där, men att... Det kanske tar slut till sommaren. Och om det då blir i juni, ja, men då är det bättre kanske att vi swappar då än att han inte har uppdrag. För han kommer svårt att få ett uppdrag som bara är juni, juli, augusti.
Ja, ah, och sen gå på föräldraledighet. Ja,
så att då kanske vi byter då. Vi får se lite, men vi är lite flexibla. Liksom. Sen är det också semester däremellan och lite så. Så att det ja, kanske går att skarva ut det. Liksom. Men vi får se lite. Och sen då... Får vi väl se hur redo barnet är att gå till förskola efter. För tanken var egentligen så här, i bästa fallen så kanske han är redo att börja på förskolan i januari. Alltså när han är drygt ett år. Men det kan ju mycket väl vara så att han inte är redo för det. Alltså då måste ändå kunna gå, säga några ord och typ äta själva liksom. Annars blir det lite tufft. Och i så fall är nog Andreas kvar med honom då. Lite längre och så får jag jobba och så får vi klara oss på en lön. Det blir intressant.
Spännande.
Men ja, nej, men det är planen just nu. Och ja, det känns bra och det känns ju på lite gott och ont. Och jag var ju lite sjuk efter min förlossning. Det pratade vi kanske inte så mycket om sist, men jag fick vara lite inne på sjukhus och sådär. Vilket gjorde att Andreas då fick vara hemma mycket med barnet själv. Vilket tror jag var bra för deras bondning. Ja. Alltså de har ju fått hänga väldigt mycket och han är väldigt så oberörd vilken av föräldrarna som har hand om honom. För det är annars tror jag lite av ett problem, speciellt om man ammar, tror jag att barnet blir väldigt fäst vid mamman eller vid den födande mamman. Att det blir nästan svårt för den andra föräldern att kunna göra någonting för de liksom inte accepterar det. Så det är jag väldigt glad för, att jag liksom det har blivit så per automatik att vi båda har lika mycket ansvar och kan dela på nätterna. Och jätteskönt.
Ja, det är klart. Jag har hört om någon forskning om att barn, att det tar ganska lång tid innan en bebis förstår att den är sin egen individ.
Precis, att den tror att den sitter ihop med mamma.
Exakt. Så jävla gullig.
Ja, men också då får man lite förståelse för det här. Vi pratade lite om det innan också. Att, eller jag berättade att nu kan vi för första gången liksom lägga honom på kvällen lite själv i sin säng eller i våran säng. Så att han kan sova en stund utan att vi är med honom. Och det går bra. Men första 2 månaderna var ju väldigt så... De skulle ligga klistrade på en. Liksom. Ja. Och det är det enda de vill. Och det är ju supermysigt, men man blir extremt låst. Liksom.
Ja, verkligen.
Man går upp från sängen, sätter sig på soffan med bebisen på sig och så sitter man där.
Nej, men det sa min... alltså, min pojkvän Fredrik, hans syrra, har också fått barn nyligen. Och att hon sa att hon har börjat lära sig att när hon vet att någon ska komma och hälsa på, typ, eller komma på besök, att hon går och låser upp dörren innan. Ja. Alltså så en timme innan, för hon vet aldrig att hon kanske kommer sitta och amma eller liksom bara ligga och bebisen har somnat på henne. Så då bara, det är bara skönt att ha dörren upplåst och redo så jag inte behöver gå och öppna.
Jag känner igen det. Ja, men det är samtidigt väldigt, väldigt mysigt, så att det är liksom,
ja.
Det går ändå plus.
På ja, det, liksom. Det förstår jag.
Ja.
Nej, men vi tänkte ju prata lite idag om en typ psykisk ohälsa och utbildning relaterat till det och använder lite, kanske också lite hur man kan prata om glapp i CV:et eller sådär.
Mm.
Ja, var vill vi börja?
Ja, nej men jag precis, vi spånade ju lite innan vad vi skulle prata om. Och jag har ju, det var egentligen bara på tal om allt möjligt i livet som kan hända som gör att man blir mer eller mindre stabil.
Mm.
Och så är det ju för många människor.
Ja.
Nu har jag precis gått igenom en förlossning och en postpartum-tid som var lite tuff för mig.
Ja.
Nu är jag mammaledig så det är ju helt irrelevant för mitt jobb. Så. Men ja. Det var tufft och det bara fick mig att tänka på att och det kan ju verkligen, man kan hamna i ett skede i livet när det blir jäkligt svårt att bara typ antingen ta sig igenom utbildning eller gå till jobbet kanske.
Mm.
Och så kan det ju vara för många och vad jag har förstått så är det kanske många som har en oro inför det och kanske så här, när de ska välja en utbildning till exempel kan det vara svårt att bara, men kommer jag orka med det här eller vad händer om jag under tiden inte kan plugga eller när jag väl börjar jobba, vad händer om jag inte kan jobba på ett tag till exempel.
Eller som kommit från en väldigt stressig bransch och kanske skulle vilja komma in i IT-branschen.
Ja, precis, plugga liksom, någonting inom IT kanske.
Ja, precis. Och att då hoppa på en utbildning eller så, hur
Och då kan ju, jag tänker att du och jag relaterar ju kanske lättast till en typ civilingenjörsutbildning eller till KTH specifikt då, där vi pluggat. Och där vet jag ganska många som jag känner som har haft det liksom lite mer eller mindre tufft eller varit lite mer eller mindre utbrända kanske sen tidigare jobb och sådär.
Mm.
Och som kanske för det första inte tagit sig igenom på 5 år.
Mm.
Och det kan vi ju börja med att säga att det är inte ovanligt.
Nej, verkligen inte.
Det är ju snarare, alltså nu sitter jag och rekryterar väldigt många och läser många CV:n. Och man, det är ju mer regel än undantag att det har tagit längre tid än den här fast utsatta som man vet att man, när man börjar och när man slutar. Liksom.
Mm.
Och det är inte ovanligt. Men det kan ju däremot vara bra att kanske kunna prata om det. På en intervju till exempel och bara säga att ja, men det blev så här, det tog längre tid eller whatever. Och det kan ju vara av annan anledning också, man kanske bara inte klarar tentorna och så är det ju med det.
Ja,
också,
exakt. Det, och en del program har ju typ spärrkurser att du kan inte, liksom, du måste klara den tentan för att liksom kunna läsa vissa delar senare och då kan det ju bli på grund av de grejerna också. Liksom,
ja, så men,
det
är ju... men rent generellt i alla fall på KTH så är det ju, eller på jag tror alla, de flesta civilingenjörsutbildningar, du får ju göra om tentor i all evinnelighet.
Typ. Exakt. Och när du skriver en omtenta för 10:e gången så är det så, på skämt, tradition att man ska göra det i frakt då, eller liksom finklänning. Så det finns ju den skämtmentaliteten också, i alla fall fanns på KTH.
Det är liksom väldigt okej, upplevde jag det som, på när man pluggar, att inte klara tentor. Liksom.
Ja, gud ja. Det var lite så för mig, alltså när jag började på KTH, att man hade haft så mottagningen och lärt känna massa faddrar och så här. Och sen så kom, började terminen ordentligt och sen så kom första tentan och så var man så, tja, här var ni faddrar också ska skriva den här första tentan som ni hade släpande från förra året tydligen.
Ja. Kan man få något stöd på KTH, vet du det? Om man typ till exempel...
Alltså jag vet, man kan ju som student bli sjukskriven om man, ja, men, blir utbränd eller liknande.
Mm.
Det man tyvärr inte kan bli, man kan inte bli sjukskriven på deltid. Och det är någonting som jag vet att Sveriges förenade studentkårer och sådär kämpar för. Att man ska kunna bli, för att det är väldigt svårt att gå från att vara sjukskriven på heltid och sen bara kliva in och plugga 100% helt plötsligt. Utan att det vore jättemycket bättre om man fick möjlighet att vara sjukskriven deltid och plugga deltid till exempel.
Precis. För det är ju det som händer om man antingen blir utbränd eller har andra psykiska problem när man väl börjar jobba och inte klarar av att jobba, då blir man oftast blir man sjukskriven 100% och sen trappas man upp.
Ja, men precis.
Med någon typ av arbetsträning liksom.
Mm.
Men ja. Det finns alltså inte kanske på i nuvarande skick i alla fall.
När man Nej, eller om det inte har ändrats de typ senaste 3 åren.
Okay.
Men det tror jag inte. Då tror jag att jag hade sett mer av det i mina sociala medier. Mm. Där jag ändå har kvar lite som student.
Men sen kan man i och för sig, alltså nu får man ju, då blir det ju lite knasigt antar jag med CSN och allt det där. Men man kan ju absolut välja bort vissa kurser och ta dem senare då. Om man känner att man skulle behöva lägga om. Liksom, eller lägga ner tempot, antar jag.
Det går, ja, men det funkar precis.
Ju. Det enda som man kanske ska ha lite koll på då i så fall, om det blir så, är väl att man ser till att man vet när man kan läsa kursen nästa gång.
Ja.
För det är inte alltid de går. Ibland går de bara en gång om året till exempel, och vissa går 2 och vissa går fler, tror jag. Att det finns flera tentningstillfällen och sådär.
Ja.
Men det går ju att ta sig igenom det liksom.
Ja, gud det. Och jag vet att det var någon eller några i alla fall på mitt program som sa typ elitsatsade på idrott och därför pluggade halvtid eller sådär.
Just det.
Men det svåra är ju då, alltså du behöver ju plugga en viss mängd för att få studiestöd. Den vet jag inte hur den mängden är. Nej. Alltså hur mycket man behöver plugga. Men sen behöver du ju klara 75% av det du har sökt studiestöd för att kunna fortsätta få studiestöd framåt.
Just det.
Så det är det som kan vara lite knepigt. Och sen tror jag att många studentbostäder är också kopplade till att man
klarar en viss...
Ja, exakt. Och där vet jag inte hur man ställer sig till sjukskrivning.
Nej.
Alltså om man får bo kvar, och jag skulle gissa att man nog kan få bo kvar ändå. Jag vet inte riktigt.
Ja, alltså åtminstone är det ju uppskov på en viss tid. Det är det ju även efter att du slutar plugga.
Ja.
Innan du liksom kastas ut.
Ja, men precis. Men så i Stockholms, alltså SSSB, Stiftelsen Stockholms studentbostäder, där är det att du behöver klara 50% av heltidsstudier för att få bo kvar i din bostad. Liksom.
Right. Bra att veta.
Ja.
Och hur är det, jag tänker så här, om man som person som kanske är lite orolig för att kunna ta sig igenom de här 5 åren som du och jag har gått.
Mm.
Hur är det med de kortare utbildningarna? Liksom? Vad typ... Dels kan man ju läsa en kandidat bara.
Mm.
Och ändå få en som är en egen, vad ska man säga, en egen utbildning.
En egen examen. Liksom. Ja. Alltså både som ingenjör finns det ju högskoleingenjör. Ja, men så finns det ju andra typer av kandidatutbildningar. Såklart.
Och det kan ju kanske kännas lite mer greppbart. 5 år kanske tyckte jag kändes otroligt långt. Ja, när jag började var det så här, jag vet inte om jag kommer bli klar, men jag börjar. Typ. Ja. Och sen så lyckades man på något sätt rulla klart.
Men jag tyckte också faktiskt att det var lite skönt att bara, jag vet vad jag ska göra i 5 år. Att det var någon slags trygghet i det på något sätt. Det var läskigare när man slutade. Men.
Men för de som lyssnar i fall så finns det ju, det kanske de flesta har koll på, men det finns ju också då 3-åriga. Och sen finns det ju YH-utbildningar. Men...
Ja, och alltså där, jag har väl haft kontakt med lite olika personer som både har pluggat i utbildningar och som
de har... De är oftast 2 år, eller hur?
Och de är oftast 2 år. Det finns 1 år också.
Mm.
Men också som har gått typ så bootcamps som finns. Och alltså det jag kan säga om dem är ju att de oftast är väldigt intensiva. Att det är många som upplever det som att man kliver in och så bara körs det igång. Så det är väl kanske något att vara beredd på. Och känner man att man, ja, man kanske fortfarande ja, men till exempel har gått igenom en utbränning eller har någon annan typ av problematik, så kan det ju vara...
Utbränning.
Säger man inte så?
Nu gör man det.
En utbrändhetsperiod. Ja. Nej, jag vet inte. Jag hittar på...
Ja, förlåt. Kör.
Nej. Men det är bra att det inte blir så superseriös stämning, eller?
Nej, det är bra.
Nej, men då kan det nog kanske vara lite kämpigt. Alltså jag har hört ja, men personer som jag känner som tyckte att det var kämpigt, även fast de liksom inte hade någon problem med psykisk hälsa.
Ja, men samtidigt, eller jag kan hålla med om det. Men samtidigt så behöver man kanske inte, typ som du och jag som har tragglat igenom så här tröstlöst svåra mattekurser som man har tveksam användning för. Alltså, de kan ju bli liksom tunga på ett annat sätt.
Ja.
Alltså, det är ens svårt att ta sig igenom dem. Liksom.
Ja. Nej, och det är väl fördelen med att gå en typ UH-utbildning.
Jag tror att... de är ändå lite grundare, eller lite liksom mer praktiska. Eller måste...
Ja, exakt. Inte du lite... lär ju dig det du kommer jobba med, verkligen. Ja. Så du skiter i allt som är så...
teorin bakom det. Eller liksom...
Exakt. Ja. Och alltså... Och det kan ju också vara en omställning, alltså för min syster som har gästat podden några gånger. Mm. Hon pratade om att det nästan var lite chock för henne att hon har ju pluggat lärare tidigare och att man alltid går ner väldigt grundligt och att det är mycket så, varför och hur och gräva ner sig djupare. Och att här var det mycket så, nej men det är så här man gör, nu går vi vidare till nästa sak som vi ska lära oss liksom. Och det är ju också ett litet mindset som hon sa att hon liksom efter ett tag lärde sig att bara okej, det är det här jag ska lära mig och det räcker att jag förstår det de försöker lära mig. Jag behöver inte förstå allting annat runt omkring. Mm. Det kommer liksom falla på plats med tiden. Så det kan ju vara bra att ha liksom lite i bakhuvudet också. Men sen, jag vet inte hur det är med att plugga YH på deltid heller, om det finns möjlighet. Det kanske finns vissa av kurserna. Jag tror att många av kurserna är att man läser en kurs i taget. Och då kan det vara svårt att läsa den på deltid.
Ja, just det. Den köttar på. De har ju oftast inte mer än några veckor väl, per så här kurs.
Kurs, nej men precis. Det är korta. Så det kan ju göra liksom att... Det beror ju på då vad det är för utbildning. Men det kan man ju såklart höra av sig till skolorna och fråga liksom. Och sen så tror jag också att det är stor skillnad om man går... Alltså de som jag har i min närhet som har pluggat sådana utbildningar har ju gått någon typ av utvecklare. Och det finns ju många andra YH-utbildningar som inte är direkt kodande utbildningar. Det finns ju inom liksom om en så här men testning som vi pratade om i förra avsnittet och som kan vara mer inte testutvecklare, inte kodare utan mer testare som i hur följer man testprocesser och hur lägger man upp testning och liksom hela den delen. Jag vet också att det finns så andra typer av liksom IT-relaterade YH-utbildningar.
Precis.
Och jag vet inte hur det är med dem, men de kanske kan vara lättare att ta sig in om man kommer och aldrig har kodat förut.
Precis.
Och att ribban är inte lika hög liksom för en på det sättet.
Men sen ska väl de vara anpassade, nu gissar jag lite i och för sig, men jag menar YH-utbildningarna som är inom programmering ska väl ändå förutsätta att man inte har programmerat förut, eller?
Alltså den förutsätter att du ska ha läst programmering 1, men programmering...
Det läser man på gymnasiet.
Ja, exakt. Men för att många av dem har att man istället kan läsa en liten förberedande kurs hos de här... skolorna som man då läser på våren som kanske är typ så 2 veckor och sen gör man ett litet prov. Men min syster i alla fall upplevde ju att det kanske inte var tillräckligt när hon sen började, att det ändå blev lite...
Jag kände så att hon låg lite efter liksom.
Exakt, att det blev ett litet steg uppåt. Men liksom det tog inte jättelång tid för henne innan hon kände att hon ändå kom i fatt liksom så. Men där kan man ju välja att gå den kursen på komvux i mycket lugnare tempo. Om man vet nu att man liksom längre fram vill gå den här utbildningen och att man då kan börja och läsa den kursen på en termin. Liksom. Då får man ju...
Då får man gå den som vanligt. Liksom.
Exakt. Och då har man ju också betydligt mycket mer förkunskap när man sen kommer in på själva YH-utbildningen. Så det kan också vara... var en väg. Och så finns det ju jättemycket material online som man kan lära sig utav istället. Alltså också för att förbereda sig inför, som man kan göra i sin egen takt innan. Liksom. För att komma lite up to speed.
Det är bra. Så det finns några sätt i alla fall. Man ska inte vara helt rädd om man känner att, eller den oron som kanske vissa känner inför att plugga något tekniskt. Så det borde gå på något vänster.
Precis.
Av det vi har pratat om.
Ja. Och sen så skulle jag väl, eller med att återkomma till det, till bootcamps. Skulle jag säga att där är jag nog lite mer att man kanske ska hålla sig borta.
Ja, okej.
För att, jag har ju för sig inte pratat med jättemånga, men där
hetsigt
är det liksom ett högt tempo. Och så inlämning varje vecka. Och att du själv ska producera på kod. Och, ja, exakt.
Att det ska vara lite hetsigt.
Ja, och på något sätt... Eller som jag har upplevt det så är det många som kanske... som kanske har jobbat några år inom något annat som tänker att de vill byta. Och så tänker de att 2 år är lång tid. Eller så tänker de att det här bootcampet, det blir bra. Liksom, eller så. Har man ingen typ av, eller vad ska man säga, har man ingen psykisk ohälsa problematik eller liksom så och känner att om jag är redo för att det här kommer bli lite hektiskt, då tror jag säkert att det kan vara en bra väg liksom.
Ja.
Och om man har lätt för att lära sig och liksom så är beredd på att det kommer kanske vara lite kämpigt liksom.
Ja.
Men om man är rädd för att bli stressad eller att det kommer bli jobbigt, så tror jag nog att det är...
Då finns det andra som är bättre.
Ja, exakt. Då är det kanske inte det bästa alternativet i alla fall.
Precis. Jag har lite dålig koll på dem. Men är de liksom typ några månader eller veckor?
Typ
eller?
3 månader.
3 månader.
Mm. Ja.
Ja, det låter hetsigt att lära sig någonting helt nytt.
Ja, och de är ofta lite... Vad ska man säga? Lite ännu lite smalare.
Mm, jo, men det är klart. Alltså, det går inte att bli bred på 3 månader.
Nej, precis. Och flera... Eller en del av dem är ju att du betalar och så går du en sån 3 månaders. Och en del av dem är ju att man går den och sen så blir man konsult hos det företaget, blir anställd där en tid. Så att och de fallen är det ju, då har du ju, jag ser det ju lite som då att den här konsulttiden också är en tid att lära sig. Att poängen är kanske inte att du ska bli klar efter de här 3 månaderna, utan då ska du också lära dig sen. Men... ja, jag vet inte om jag hade något mer att säga.
Nej, men precis, jag förstår vad jag menar. Och det är också, de brukar ju vara ganska trygga ändå, att man ändå, du får ju ändå den, även om det jobbet inte är fastanställning, gissningsvis, så är det ändå, du får verkligen testa på att jobba liksom.
Precis.
Om man pratar liksom, för jag ville komma in på bara, det kan kännas läskigt att ta sig igenom en teknisk utbildning, oavsett om den är 5, 3 eller 2 år.
Ja, gud.
Eller kortare, men man har ändå, även i dessa tider när det är lite sämre marknad, så är det ändå en väldigt bra utbildning oavsett att ha med sig.
Gud ja.
Så att det gör ju en trygghet och lugn efteråt i alla fall.
Mm.
Även om, ja men just, det är klart att första jobbet kommer vara lite kämpigare att få liksom. Men det går ju, och sen så har du en väldigt fin marknad efter några år och du kommer ha det liksom.
Ja, precis. Och ja, men en del som... har gått i att man ser i olika forum som man kanske är lite svårt att få sitt första jobb.
Mm.
Eller att det kan vara lite kämpigt. När man väl har fått det så bara får lite erfarenhet, så är man ju betydligt mer liksom, eftertraktad på arbetsmarknaden direkt. Så att det är ju kanske kan vara lite svårt där precis i början. Men...
Och där skulle väl jag försöka tipsa om, men det vet jag är skitsvårt. Nu, jag tar ju in en LIA då, alltså en lärande i arbete från en YH-utbildning varje år ungefär. Mm. Det är det vi har plats för.
Mm.
Och jag tar ju bara in dem på sin LIA om jag liksom har en stark intention av att vilja anställa dem efteråt som presenter. Och det är ju den bästa vägen in om man går en YH då. Att försöka liksom verkligen vara noga och kolla mycket företag när du söker praktikplats.
Mm.
Så att det finns i alla fall en chans att börja jobba där sen.
Ja, men precis.
Det är väl klokt. Sen kan ju det, jag vet att de som söker har svårt att få LIA i alla fall. Så att det, ja, det är klart att första prio är att få en LIA.
Ja,
men det är liksom, ja, det är ju en väldigt bra väg in. Då lär du känna det företaget också. Liksom.
Ja, nej, men verkligen. Och annars så har man ju det företaget som referenser och så också. Men det är ju klart att det är mycket smidigare.
Mm.
Ja.
Om man tänker sen, det var vi för sig lite grann inne på. Jag tänker när man väl har kommit ut i arbetslivet. Liksom, så finns det ju, eller som vi nämnde först, så är det ju bättre förutsättningar att gå ner i tid. Till exempel om man skulle behöva sjukskriva sig i deltid eller att av annan anledning gå ner i tid, så finns det ju någonting som kallas för ett arbetsgivaransvar. Att liksom anpassa arbetsplatsen efter den anställdas behov egentligen och sjukskrivning och sådär. Däremot kan jag känna att det kanske finns bättre och sämre arbetsplatser. Nu kommer jag från konsultvärlden, och den har ju du också varit i. Och spontant skulle jag väl aldrig riktigt kunna rekommendera just konsultyrket kanske till någon som har problem med stress eller problem med utbrändhet eller psykisk ohälsa. Det beror på vilken sort. Så. För det är ju ändå, kan jag tycka, nu har jag bara konsultbranschen som referensram, men det är ändå liksom en viss ökad stressnivå skulle jag säga. Är det inte det? Alltså jag menar, du kan också vara stressad på ditt nu, men jag tänker så här, konsultvärlden är så hård. Alltså det är ju som så här, bolag tar ju in konsulter när de liksom verkligen måste få någonting gjort.
Ja.
De måste så här, nu är det...
Det finns deadlines,
ja, det finns deadlines och kontrakt. Och vi, liksom, vi köper in konsulter och det är dyrt och nu måste vi ha hjälp nu. Liksom.
Ja.
Det är oftast väldigt så snabbt.
Mm.
Och levererar man inte så åker man ut. Liksom.
Mm.
Det har ju aldrig någon riktig stabilitet, även om det är ju oftast inte så ryckigt. Liksom. Men det är ändå den verkligheten som någonstans finns. Liksom.
Mm.
Och den... Ja, och dessutom mycket svårare vet jag för oss, även om jag har haft folk som har varit sjukskrivna liksom, och det går ju att få till.
Mm.
Men jag tycker att det är nog kanske lite lättare på ett produktbolag att liksom typ lägga ner en tjänst på 25% eller lägga ner en tjänst på 50% att liksom anpassa, medans våra jobb på ett konsultbolag är oftast 0 eller 100.
Mm.
Alltså det är liksom...
Ja men precis, att ni har ju kanske svårt att sälja en konsult på något annat än 100%.
Exakt. Liksom. Och då, ja.
Då kan det ju bli...
Så man kan ju liksom, man får ju pussla ihop med det som man har då kanske in-house för våran del. Men vissa konsultbolag har ju knappt någon in-house-verksamhet.
Nej,
då
men
är
precis.
Det ju skitsvårt liksom.
Ja, nej men verkligen.
Så det skulle väl jag tänka på om man känner att man liksom, det finns en risk att man kanske inte alltid kan jobba 100%.
Mm.
Ja, men då skulle jag kanske inte välja ett konsultbolag faktiskt. Då skulle jag välja något lite större, tryggare produktbolag.
Mm. Nej men det tror jag är bra. Men också som du säger, alltså på ett produktbolag så är det ju klart att man ska växa och så vidare, men att man känner väl kanske den pressen lite mer på ett konsultbolag, att man ska vara säljbar och man ska vara attraktiv för kund. Alltså jag tror att den pressen kanske inte heller är bra.
Nej, precis.
Om man...
Liksom någon som känner sig granskad hela tiden.
Men, ja, men det
gör man ju, det kanske du också lite grann. Men jag menar, det är klart att så här, någon kommer ju vilja att du levererar eller att du utvecklas eller att du liksom så.
Ja,
så är det ju
exakt.
Att jobba.
Med, ja, precis. Så kommer det ju alltid vara vart man än är. Men den blicken upplevde jag kanske lite skarpare.
Mm.
Så här, att vilka olika buzzwords kan vi sätta på ditt konsult-CV här för att göra dig lite mer säljbar, och att man kunde, ja men jag kunde känna lite press att gå på konsultintervjuer och liksom alltså när jag sökte egna jobb, nej men när jag sökte ett nytt jobb, då kände ju jag att jag på mina intervjuer ville vara liksom ärlig med att, ja men det här känner jag mig säker i och det här, ja men jag har erfarenhet av det här, men jag har jobbat ungefär så här mycket, medans jag upplevde mycket mer på konsultintervjuer att man kanske förväntades lite så, sugarcoata hur mycket man hade gjort någonting eller och sådär, och få det att låta som att man var klippt och skuren för den här rollen de letade efter liksom. Och det förstår man ju att det är så konsultbolagen vill att man ska alltså, sälja in sig själv bra. Liksom.
Ja.
Och lite typ normen att man ska göra det. Alltså,
ja, det är lite som att alla andra konsulter gör det.
Ja,
så att vi måste också göra det.
Exakt.
Fast du är egentligen lika bra som dem. Alltså, det,
ja. Nej. Och så. Det kan ju göra att det är svårt. Ska man ta in konsulter? Nu efter att själv har varit konsult så är jag superkritisk så fort det kommer en konsult. Och jag är så, vad kan... Eller liksom, vad
är det du har gjort för någonting?
Ja, och att jag kan vara lite... vad ska man säga, vad har du fått med dig från ditt konsultbolag att du ska säga på den här intervjun och vad säger du faktiskt för att du
kan och tycker det
liksom. Ja, exakt. Och att ofta konsulter nog kan vara typ, eller jag vet inte hur det är hos er, jag tyckte inte att det var så mycket hos mig, men en kollega till mig som har varit konsult mycket sa att han blev väldigt intervjutränad när han var konsult och att han, när vi har tekniska intervjuer på jobbet nu med kandidater som inte har varit konsulter eller sådär, så kan han vara så nästan att han, alltså att de inte är lika liksom intervjutränade som han var van med att folk var när han är liksom konsultvärlden.
Ja, men vi intervjutränade, nu låter det väldigt negativt, förlåt som att man...
Nej, alltså det är ju såklart att det är någonting bra. Ja, det hade ju varit, vi gjorde faktiskt inte det så mycket, men eller vi hade lite så kurs i början, vad man ska tänka på och sånt där. Men alltså, jag skulle ju själv vilja gå och bli intervjutränad av för vad som man, egoistiska skäl.
Exakt. Nej, men jag vet att våran intervjuträning var ju liksom Jag tror den hette att sälja utan att vara säljare.
Ja.
Men det handlar ju också om väldigt basic. Så här, ta på dig en fräsch tröja. Ja.
Inte det classic. Liksom. Men så var det på våran också. Förlåt, men inte det classic också för att det är så ingenjörer, data. Så, make yourself presentable, please.
Men också kanske lite grann så här, som att ingenjörer också kan vara så himla sakliga ibland. Liksom. Typ om någon frågar dig så här, men... det här ramverket, kan du det? För de använder det, den kunden använder det liksom. Och så säger ingenjören nej. Men då kan man träna ingenjören och säga jag har inte jobbat i precis det där, men jag har jobbat i det här istället som är bygger på samma teknik. Och förutsatt att det är sant, såklart. men att det liksom finns det finns andra svar än bara nej, punkt.
Så. Leverera bara ren fakta.
Så. Ja, men exakt. Det blir så binärt, liksom.
Ja.
Gud, vad var det? Vi spårade iväg.
Ja.
När vi pratade om vilka bolag man skulle... Precis, så.
Ja, men att man kanske inte känner den... Att göra sig själv säljbar i alla fall. Att man känner ju inte den pressen på samma sätt. Nej, när man är på ett produktbolag.
Exakt. Så behöver vi bara gå på en... Eller hur många nu intervjuer du behöver gå på för att komma in på bolaget. Sen så precis, är det ju där, liksom.
Ja. Och då kan man ju känna sig trygg i det. Och sen så har man ju såklart utvecklingssamtal och så vidare. Och de vill ju att du ska växa, men för ditt eget bästa. Och det vill ju konsultbolagen också, såklart.
Ja.
Liksom. Men, ja.
Sen kan man ju också... Eller jag skulle nog, oavsett vart jag skulle jobba, om jag skulle söka ett nytt jobb någon gång, så skulle jag vara väldigt petig med vilken chef jag får också. Och att man känner en trygghet liksom, eller så mycket som man kan känna på intervjutillfällena liksom. Att man känner, även om inte jag lider av psykisk ohälsa eller varit utbränd, så har jag ju absolut haft perioder när jag mått sämre även utan barn. Alltså att man, jag vill kunna känna mig trygg med att typ säga det liksom. Och även om det kanske inte har påverkat mitt jobb eller jag har inte börjat gå ner i tid, men det är ändå så här att känna att man kan ha den konversationen med sin chef är ju sjukt viktigt. För känner man inte det, då kommer man ju, det kommer inte bli bra.
Nej,
om
precis.
Det väl händer liksom.
Precis. Ja, men och det kan ju vara, alltså det tänker jag är så himla viktigt oavsett, för att alltså typ om en, jag har lyft upp när jag har känt problematik kring andra saker på arbetsplatsen som har påverkat min liksom arbetsmiljö, men på det, alltså min mentala arbetsmiljö eller vad man ska säga, och att känna att man kan göra det och att man blir hörd är ju jätteviktigt, oavsett om det liksom vad det beror på eller eller så där.
Det är viktigt helt oavsett ens förutsättningar.
Ja, men exakt. Men hur kan man tänka kring glapp i CV:t då? Du som anställer.
Ja.
Om någon inte har jobbat på.
Alltså det är väl egentligen samma sak som om det liksom, om vi säger att det tar mer än ett eller två år extra att plugga en utbildning till exempel. Då brukar jag ändå försöka liksom men bara ta upp det på något trevligt sätt. Liksom. Inte så dömande. Liksom. Men att ändå försöka bara prata lite om det. Och det är samma sak egentligen med om du har inte jobbat under en viss period till exempel. Det kan ju alla gånger vara hur okej som helst. För oftast finns det ju en anledning. Men det är bra att man försöker förbereda sig på att i alla fall prata om det. Eller kunna liksom ha din story. Om man känner sig osäker kring den eller liksom har lite dålig självkänsla kring den, bara ha en story med dig liksom, i huvudet. Inte öva in en story, men att du ändå vet så här, men jag vill kunna säga det så här. Eller kunna prata om det.
Och jag menar, det är ju ingen på en intervju som kommer kräva att man ska berätta om liksom, allt för djupt om sig själv heller.
Nej, men
i det.
Men någonting, för jag tänker så här, om det är någon som bara har tagit dubbelt så lång tid på sig att plugga. Och sen så frågar man lite så, men hur liksom, hur var skolgången liksom? Och då har de bara, men jag pluggade men jag tyckte inte det var så kul. Eller typ så här, nej jag bara gjorde det inte liksom. Och då blir det lite så här, okej men...
Oj gud, nu kommer mitt larm för att jag ska väga kattungar.
Så det blir svårt härifrån.
Ja.
Nej men jag vet inte, bara kunna vara beredd på att prata lite om det liksom, och försöka känna att det är okej. Oavsett lite vad som har hänt. Sen måste du inte självklart inte berätta hela din personliga historia liksom, mm. men ändå kunna ha en konversation, för det är bra för den framtida chefen att liksom få lite insikt också.
Mm. Ja, men precis.
Men man ska inte heller vara liksom, känna att nu är mitt CV förstört om det är ett hål i det liksom.
Nej, men precis.
Det går att komma igen från det.
Mm.
Tycker jag.
Ja, men verkligen.
Jag skulle vilja komma med några mer konkreta tips, men det står lite still. Har du något tips där? Eller har du funderat på det?
Nej. Jag håller nog med dig väldigt mycket om att det är ja, men bra att vara ärlig och kunna prata om det. Liksom. Mm. Och ja, jag vet inte. Alltså, jag hade nog tyckt att vad ska man säga, en person som kan vara öppen under det under en intervju och känns genuin hade ju jag inte sett som något negativt liksom.
Nej, nej, inte jag heller, verkligen inte. Alltså, som det visar ju på en otrolig mognad att kunna prata om det.
Exakt.
Också liksom. Och att man faktiskt har bearbetat det till viss del, åtminstone att man kan prata om det liksom.
Mm. Men precis, och har nog bättre koll på än en del andra vad man har för behov och vad man liksom...
Ja, men exakt. Vad man behöver för att kunna jobba.
Exakt,
bra.
Exakt. Mm. För där kan ju en del vara lite så under intervjun när man är så, oh, men vad är viktigt för dig på en arbetsplats? Mm. Att en del är så att det är trevligt typ. Alltså.
Mm.
Och att om det är någon som har konkreta bra grejer så känns det ju som någon som känns på något sätt mer trygg. Alltså att jag kan se det som någonting väldigt positivt att komma med konkreta grejer på den frågan. Liksom.
Exakt. Sen finns det ju bara på tal om hål i CV:n som inte har någonting med utbrändhet eller något annat att göra. Så vissa bara skriver ju inte liksom det som de inte tycker är superrelevant. Så det kan ju vara hål i CV:t fast de typ har varit och, ja, men antingen kanske har de tagit längre tid att plugga, att de har varit superengagerande i kåren eller varit med i, ja, du vet, så här, gjort massa saker. Men så skriver de inte det för de tycker inte att det är relevant. Jag tycker att det är superrelevant.
Ja.
Det är ju superkul och liksom, och jättevettigt då att det har tagit längre tid till exempel. Eller om man har varit iväg och tävlat i någon sport ett år och inte jobbat, ja, men skriv det. Alltså, det är bättre det. Skriv ut allting som har varit liksom, däremellan, även om det inte är superrelevant.
Ja, men exakt. Ja, men det är väl...
Så att inte någon fördomsfull person bara ser ett hål.
Ja, nej. Det är ju väldigt sant. Att det är, om det är, speciellt om man söker till någonstans där det är väldigt högt söktryck.
Mm,
alltså, precis, och det kan vara svårt att komma på första intervjun. Liksom. Exakt. Då kan ju det vara dumt att råka skapa onödiga hål. Liksom.
Precis. Exakt. Ja, men grymt.
Ja, men ska vi tacka för idag då?
Ja.
Och så får vi båda gå hem och ta hand om våra bebisar.
Ja, exakt.
Du är en mänsklig och jag en kattbebis.
Ja. Det låter bra.
Ja, men toppen. Så vill vi tacka Tom Gorren för intro till podden och Sonica Studio för att vi får spela in här. Och så tycker jag att alla som inte är medlemmar på Datatjej men är kvinnor eller icke-binära får bli medlemmar på datatjej.se. Och så kan man följa Datatjej på Facebook, LinkedIn, Instagram, TikTok och gå med i Datatjejs Discord-server. Det heter Datatjej överallt. Och ja, så kan man mejla mig och Frida på podd@datatjej.se.
Mm.
Toppen.
Tack.
Tack.